En podcast från Aftonbladet.
Podcasten presenteras av Prisjakt. Jämför reapriser. All Black Friday på ett ställe.
Det finns två sidor. En sida älskar nog mig, den andra hatar mig.
Alltså man kunde inte gå någonstans. Han andades ju min luft. Han satt i själen liksom.
Jag kunde inte duscha. Vi gick in och duschade så skulle han alltid, för jag fick inte låsa dörren för han ville ha kontrollen. Och så kom han alltid in och skulle ta på mig. Och det han ville.
Jag hade en väninna kvar och hon hämtade mig. Och hon sa också att du måste, alltså nu får det vara slut. Jag hade ju verkligen känt det så starkt att annars så kommer jag inte överleva.
Tre kvinnor, tre årtionden. Samma man. Trots att Magnus fick fängelsestraff för mord och kvinnofridskränkning kunde han inleda nya våldsspiraler och återfalla i brott så fort han släpptes fri. Hur kunde samhället inte stoppa honom och varför ser vi det här hända igen och igen? Sedan början av 2000-talet har Aftonbladet granskat alla dödsfallsutredningar hos polisen där brottsoffret är en kvinna. Många av de här kvinnorna har dödats av en man som de haft en kärleksrelation med, som de delat sina liv med. De är mammor, systrar och döttrar och deras historier måste berättas. Hur går den här granskningen till? Vad finns det för gemensamma nämnare hos män som dödar kvinnor? Och är tystnaden för stor? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäster i dagens avsnitt är Johanna Rapp och Linda Hjertén, reportrar på Aftonbladet som jobbat med granskningen kring dödade kvinnor i flera år. Hej!
Hej!
Hejsan!
Vi har ju en mycket unik databas på Aftonbladet. Kan ni berätta om den?
Ja, det här är en databas som sträcker sig från år 2000 fram till dags datum. Då. Och där tittar vi på alla de kvinnor som har dödats av en man som hon en gång har haft en relation med. Och det är då kärleksrelationen vi tittar på. Och det ska vara en man då som hon kanske en gång har litat på, älskat, har barn med tillsammans med till exempel. Och vi tittar på fallen då från det att de har skett till dess att de har avgjorts i tings- eller hovrätten. Och vi tittar på kvinnorna, vilka de var, vilka de lämnar efter sig, hur många barn, om barnen blir vittne. Och vi tittar också på männen som har dödat dem. Vilka är de, vad hade de för problem, vad föregick de här morden och så vidare.
Och hur många kvinnor är det tal om?
Just nu är vi uppe i 376 kvinnor som har dödats sedan år 2000. Och det här är kvinnor som är i alla åldrar. Det handlar om allt från tonåringar till kvinnor som har varit i 80-årsåldern när de har dött. Och vi räknar ju de här fallen då i den här databasen från att de har blivit rättsligt avgjorda, alltså när någon har dömts för det. Eller också så räknar vi de här fallen som faktiskt är ganska många där gärningsmannen tar sitt eget liv i samband med mordet. Och de fallen kan ju vara lite svårare att hitta, för de kommer ju inte upp. Det blir ju aldrig några förhandlingar och liknande kring det, och det är ofta ganska tyst kring de fallen. Men de hittar vi också genom att just gå igenom alla fall, alla dödsutredningar av kvinnor som skett varje år.
Mm. Er senaste granskning här som vi publicerat nu i veckan visar ju hur mer än var tredje man som dödat en kvinna har varit påverkad av alkohol vid tillfället då, vid brottet. Vad finns det mer för gemensamma nämnare för män som dödar kvinnor?
En sak som vi har sett, som väl är kanske alltså den största gemensamma nämnaren över de här männen, är att de har precis genomgått för dem själva ett stort trauma. Väldigt ofta är det här traumat att kvinnan väljer att lämna. Man pratar ju väldigt ofta om att kvinnor i våldsutsatta relationer ska lämna. Och det är också så att det är det absolut farligaste en kvinna kan göra. För att bli lämnad är ett stort trauma för de här gärningsmännen. Ofta, det kan också handla om att de har gått igenom någon annan form av kris. Alltså blivit uppsagda från sitt jobb, blivit allvarligt sjuka, förlorat mycket pengar eller liknande. Men man ser väldigt ofta att de precis tidigare liksom har varit med om det här för dem upplevda traumat då.
Och vi ser ju också hur många av de här dåden är ju sällan planerade. Det här är ofta kulmen av en ganska långvarig relation där man har varit utsatt, alltså utsatt kvinnan för våld tidigare. Det är sällan som det här är det första gången man utövar våld. Men morden är sällan planerade på det sättet att de har bestämt sig för att ikväll ska jag döda den här kvinnan som jag har sagt mig älska. Utan ofta så sker det för att de är alkoholpåverkade. Någonting, ett bråk urartar och man tar första bästa verktyg man hittar för att döda kvinnan. Därför ser vi att morden oftast sker i kvinnans eget sovrum eller hem. Oftast då i sovrummet. Och att man ofta använder det första vapen man hittar, som ju oftast är en kökskniv, som man tar ur lådan. Men vi ser ju också hur man har dödat kvinnor med hantlar, med hundkoppel, med eld, med vatten. Alla möjliga sätt som de här kvinnornas liv slutar på.
Egna händer är ju också väldigt vanligt, alltså att man inte ens använder något annat form av tillhygge liksom.
Ni har skrivit specifikt här om en man som har terroriserat kvinnor i decennier. Och er granskning visar ju att var fjärde man som dödat en kvinna och som sen blivit frisläppt återfaller i brott. Vad säger den statistiken?
Den statistiken säger ju någonting kanske viktigt om vad man behöver tänka på. För att en sak som kan vara viktigt också, att det har ju hänt mycket från när man började titta i den här granskningen och hur det såg ut till exempel innan 2010. Alltså, straffen för mord var ju mycket lägre, alltså man kom ut tidigare. Nu döms ju de flesta till livstidsfängelse, alltså att man faktiskt avtjänar längre fängelsestraff. Men det betyder ju inte att man sitter hela sitt liv i fängelse för det. Och det som man väl kan se då är ju vikten av att förhindra de här männen när de faktiskt blir frisläppta att fortsätta bruka våld. Saker som man har pekat på, olika experter och alla pekar ju på olika saker, men någonting som lyfts fram är ju då kanske att man måste då rehabilitera, antingen om det är då missbruket till exempel, att man genomgår sådana här relationsvåldsprogram, men också sen när de här männen faktiskt blir frisläppta, att de har någonting att komma tillbaka till. Alltså att man har någon form av sysselsättning, att man har någon form av bostad eller liknande. Den här mannen som du nämnde till exempel, som vi har granskat, där kunde vi ju se hur när han har ju dömts då först för mord och sen även för kvinnofridskränkning och misshandel. Och då när han liksom blir utsläppt härifrån så har han liksom ingen bostad att komma till, han har ingen sysselsättning att gå till. Och då liksom söker sig tillbaka till de här kvinnorna, bor hos dem som han i sin tur då är fortsatt att misshandla och bruka våld mot. Och där ser man ju en viktig sak där man kanske behöver liksom täppa till just då för att hjälpa de här kvinnorna i förlängningen.
Och det man ju också ser är ju att, och nu säger jag inte alla män här, även om det låter som att jag kommer dra dem över en och samma kam, men vi ser ju väldigt många olika typer av män som dödar kvinnor i nära relation. Men något som ändå är synonymt för ganska många av dem är att de har väldiga problem med relationer. Det kan börja allt från barndomen, men det kan ha att göra med en skev kvinnosyn. Ofta så ser man ju att de har narcissistiska personlighetsdrag, det vill säga att de tål inte att bli motsagda, de tål inte att bli lämnade. Och det här gäller absolut inte för alla män i granskningen, för vissa män kanske dödar av en stundens ingivelse. Men väldigt många ser vi har ju ett systematik i det här våldet som sen då urartar i mord. Det kan vara att de tidigare har misshandlat kvinnor, som den här killen då vi har tittat extra noga på, och andra killar med honom eller män med honom. Och att de har satt i system att liksom, så fort en kvinna försöker lämna dem eller säger emot så brukar de våld. Och det här är någonting som man behöver titta på redan i kanske förskoleålder. Alltså prata mycket mer med killar och unga män om liksom hur man behandlar kvinnor. Försöka uppmärksamma de här liksom personlighetsdragen som man kanske kan motverka innan det blir så här allvarligt.
Linda Hjertén och Johanna Rapp träffar drabbade och anhöriga och skriver om så många kvinnor som dödats av sin livspartner. Vilka historier har stannat kvar? Vi tar en kort paus och är strax tillbaka. Vi på Aftonbladet uppmärksammar ju den här frågan sedan många år, men hur ser det ut i resten av samhället? Hur tyst upplever ni att det är?
Det är inte alls lika tyst längre. Det var ju väldigt tyst förr. När den här granskningen började så var ju den här typen av av mord och brott, någonting man inte pratade så mycket om. Det var någonting som skedde liksom innanför hemmets fyra väggar, men där tycker jag samhället i stort har blivit mycket, mycket bättre på att prata och lyfta de här frågorna. Men med det sagt så är ju fortfarande siffran av hur många kvinnor som dödas konstant. Och de är ju i sin tur bara toppen av ett jätteberg av liksom misshandlade, alltså relationsvåld och misshandlade kvinnor.
För jag tror också att en sak som jag tror att vi som samhälle behöver bli liksom bättre på att prata om också och bli bättre på att lyfta är ju också den här alltså psykiska misshandel. Alltså, vi kan nog vara ganska bra på att liksom, vi ser våld som slag, blåmärken, liknande, men just hur det här psykologiska och det psykiska våldet och liksom normaliseringsprocessen kring våldet, det tror jag att vi behöver bli så mycket bättre på att se. För att det märker man ju i många av de här våldshandlingarna är så här, om man ser dem som enskilda grejer, alltså att man kallar någon nedsättande grejer, att man skrämmer någon, att man typ, du får inte duscha med stängd dörr för jag ska kunna komma in och liksom ta på dig när jag vill. Alltså många av brotten, om du tittar på det rent juridiskt eller så här, det kanske inte är, alltså att det inte är så farligt, och nu gör jag sådana här citationstecken som inte syns i podd liksom, men det tror jag att vi behöver bli bättre på att se, och att vi kanske även behöver bli bättre på att liksom, ja, men uppmärksamma det här, och att det liksom är sånt som också kan drabba alla. Och en sak som jag och Linda pratar om jättemycket i den här granskningen är, för vi läser ju jättemycket då, ja, men förundersökningar, och vi pratar med väldigt mycket anhöriga och grannar och folk omkring i våldet, och det är ett så här, ganska ofta kan det också vara att folk har kanske sett eller anat, men att vi är lite rädda ibland för att fråga och för att prata med varandra. Så det är fortfarande ganska så här stigmatiserat att prata om på det sättet som något som kan drabba oss alla, och att vi behöver bli bättre på det. Eller typ, har man en granne där man hör stök och konstiga grejer, alltså att vi behöver bygga upp vårt civilkurage. Alltså en uppmaning lite till oss att så här, vi måste våga se varandra och inte bara tänka att så här, det här är sånt som drabbar alla andra långt bort liksom. För just de här, för det ser ju vi i nästan alla fall att de här varningssignalerna har nästan alltid funnits, och de behöver inte liksom se så allvarligt ut på pappret, men det våldet är väldigt nedbrytande och farligt.
Ja, för fortfarande i 2025 så får ju vi mejl som varför gick hon inte, och även många kvinnor som kanske uttrycker att jag skulle inte ha stannat efter första slaget.
Nej, just det.
Och det är ju där vi måste liksom tvätta bort att det här kan faktiskt drabba vem som helst. Något vi märker är ju att de här kvinnorna kommer från alla samhällsklasser, alla yrken, alla liksom bakgrunder. Alla kan hamna där, och jag tror det är viktigt att man tänker på det. Att det börjar ju sällan med att de nästan mördas. Det börjar ju ofta väldigt subtilt med liksom den här uppmärksamheten som är jättecharmig precis när man har träffats, blir sakta men säkert mer och mer liksom kvävande kontroll. Och sen börjar kanske det fysiska våldet. Och som Johanna säger, det här psykiska våldet är ju jättemånga av de här kvinnorna vi pratar med som har överlevt då, som beskriver att det är det värsta. Alltså det psykiska, hur man sakta bryts ner och förlorar sitt självvärde, är det som är det värsta.
Jag tänker på, ni möter ju väldigt många drabbade kvinnor och många anhöriga i ert jobb. Och det påverkar den ju förstås som journalist och som människa. Vilka historier har stannat kvar hos er? Skulle ni kunna nämna någonting som ni särskilt har liksom fastnat vid under de här granskningarna?
Spontant så tänker jag på en sak som berörde mig jättestarkt. Och det var när jag var på rättegången för mordet på Tova Moberg, en tonårsflicka som mördades av sin pojkvän, eller ex-pojkvän var det. Och de hade varit ihop, och han hade utsatt henne för långvarigt våld, fysisk och psykisk misshandel. Och hon skrev liksom dagbok under tiden som det här pågick, som hon hade gömt på sitt rum, som hittades efter att hon hade dött. Och under rättegången så läste åklagaren upp ur dagboken när hon riktade sig till sin mamma och pappa och lillebror i den här, och skrev typ, om det händer mig någonting så ska ni veta att jag kommer alltid älska er och jag älskar er. Och det var otroligt starkt när de liksom, man får höra den här döda tonårsflickans ord liksom från andra sidan, eller vad man ska säga, och liksom hur de sitter där och hör det. Och det var otroligt, ja, men det var väldigt hjärtskärande, och man just känner så här, den här sorgen för någon som bara väntar på att sitt liv ska få börja, och så har man bara träffat den här mannen, och det var, eller mannen, killen liksom, och att hennes liv får ta slut, att hon aldrig liksom, ja, men fick bli allt det som hon hade velat, och just att så här, man, att hon, jag tror att något som jag tyckte var så rörande med det var också att hon redan har föreställt sig att jag kanske inte kommer överleva det här, och jag vill liksom hälsa det till dem, och det var otroligt, otroligt känslomässigt, kände jag. Och det är ju ett fall som vi också har skrivit väldigt mycket om, och det är väldigt...
Och jag kommer nog alltid bära med mig några barn som jag har träffat. Bland annat en tjej som heter Ronja, som, vars mamma dödades inför Ronja när hon var ett år bara. Så hon minns vare sig mordet, hon minns inte sin mamma. Hennes pappa sitter inne för det här mordet då. Och hon beskrev liksom den här tomheten av att... hon hade ett album som hon visade för mig, som hennes mamma hade börjat när hon fick Ronja. Och då är det liksom bilder på Ronja och mamma och Ronja och pappa. Och sen bara slutar det här albumet mitt i, för där dog hennes mamma. Och hur hon aldrig liksom har fått, hon kommer aldrig få minnen av sin mamma. Hon kommer aldrig veta vem hennes mamma var. Och det här var en enorm tomhet för henne. För att någonting som vi tittar mycket på, Johanna och jag, är ju också barnen som blir kvar. För att det är ju jättemånga, de här kvinnorna efterlämnar ju hur många barn som helst efter sig. Många av dem har ju också blivit vittne till att se sin mamma dödas ofta av sin pappa. Och det här är ju, även om vår databas räknar kvinnorna, så är det så himla viktigt att komma ihåg alla de runt omkring dem som också påverkas av det här. Så att Ronja är en sån som jag kommer bära med mig, mycket för att hon också var så fruktansvärt cool.
Så viktigt att få höra, och så viktigt att ni berättar. Visst fortsätter ni med granskningen framåt?
Alltid, tror jag. Jag tror både Johanna och jag gör ju många andra jobb också, men jag tror att vi båda känner att det här är nog det viktigaste jobb vi gör, och ja, hoppas vi får hålla på med det tills vi är gamla.
Tack Johanna och Linda för att ni kunde vara med i Daily.
Tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Ni hörde här Johanna Rapp och Linda Hjertén, reportrar på Aftonbladet. Och ni hittar deras granskning kring dödade kvinnor på vår sajt och i vår app. Jag heter Olivia Svensson. Tack för idag från oss på Daily.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.